Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
En gränsövergång i östra Ungern. Här står en kö av bilar. En och en rullar de fram mot de gröna hytterna med gränsvakter. Där kontrolleras passen innan bilisterna kan gasa på igen in i Ukraina. Den 5 januari 2019 stannar en rostig bil med en trasig ruta till vid gränskontrollen. En man kliver ur. Han är i 40-årsåldern, har mörkt hår i snedbena och sträcker över sitt pass till den ukrainska kontrollanten. Passet är utfärdat i Paraguay på namnet Sebastian Eduardo Prieto Yegros, födelseort Botkyrka söder om Stockholm.
Och det är någonting som gör att ukrainsk polis reagerar på det här passet.
Mannen vänder sig om och lägger benen på ryggen. Det falska passet blir kvar hos kontrollanten. I själva verket heter han Emil Amir Ingmansson. Han är internationellt efterlyst. Han har varit på flykt i 2 månader när han nu springer bort från poliserna och ut på den ungerska landsbygden.
Och det här leder till ett förvånansvärt stort polispådrag. Man börjar söka igenom byarna runt omkring och då hittar man Emil Amir Ingmansson som trycker i en byggnad där kring. Där blir han haffad.
Polisen går igenom Ingmanssons tillhörigheter. Där hittar de ytterligare ett falskt pass. Förutom det paraguanska har han ett sydafrikanskt i ett annat namn. Med sig har han också kontanter i 4 olika valutor och så 3 armbandsur. De är tillsammans värda över 1 miljon kronor.
Och han har ett antal silversmycken och guldsmycken som också fyller den här funktionen att det är lätt att omvandla till kontanter.
Emil Amir Ingmansson har förberett sig för ett liv på flykt, vad det verkar.
Jag tror att han hoppades att om jag bara springer här nu så kanske liksom inte blir någonting med det här.
Kanske var han på väg till Dubai i Förenade Arabemiraten. Ett land som saknar utlämningsavtal med Sverige och där han har konton med 20 miljoner kronor som väntar på honom. Men nu är flykten över.
Internationellt efterlyste affärsmannen Emil Amir Ingmansson har gripits av ungersk polis misstänkt för nya ekobrott.
Från Sverige skickas ett specialchartrat litet jetplan ner till Budapest dit Ingmansson transporterats av ungersk polis. 3 svenska kriminalvårdare eskorterar honom hem till Sverige och Bromma flygplats. Han försätts med handfängsel och körs till Kronobergshäktet i centrala Stockholm. Han är huvudmisstänkt för ett av de största ekobrotten i Sveriges historia. Från Just Stories, det här är Uppgång och fall. En podd om osannolika framgångar och lika otänkbara motgångar. Idag om miljardblåsningen i Falcon Funds.
Falcon Funds härvan där 22 000 pensionssparare blev blåsta på miljardbelopp.
Det är en berättelse om ett bedrägeri av historiska proportioner.
Mina pengar försvann och de bara skrattade.
Det är en historia om att göra allt för pengar.
Och det är ju deras skit man har suttit och slavat för.
Har du plockat ut pengar ur fonderna? Absolut inte.
Och det tränger sig in 5-6 poliser. Upp och hoppa.
Det här är illa. Det här är jätteilla.
Jag heter Arvid Hallberg. Det här är avsnitt 1. påse bananer.
Jag var 26, 27 år tror jag. Jag hade precis flyttat till Uppsala. Jag var så glad och stolt över att ha kommit in på universitetet på ett ganska svårt program.
För Niklas Karlsson pekade allting uppåt och framåt det där året, 2011. Han var en duktig student på ett prestigefyllt program.
Att komma in på det var ju min dröm. Så jag var väldigt, väldigt, väldigt glad. Jag hade precis träffat min dåvarande flickvän.
När han inte pluggade jobbade han extra på ett telemarketingbolag.
Det var ett bra extra gig.
Åren innan han blev student hade Niklas jobbat som telefonförsäljare, sålt bredband och telefonabonnemang. Han var duktig. Så duktig så att han fick lära upp andra. Hans lärosats var att man inte skulle förställa sig. Inget själlöst säljsnack.
Människor har en tendens att bli nervösa och spänna sig. Och prata för fort och komma med klyschor som man tänker att säljare ska säga. Nu har vi ett erbjudande här. Bara släpp all den här skiten.
Det var alltså så Niklas liv såg ut. Flickvän, heltidsplugg och extra jobb som säljcoach. Men en dag det där året 2011 när allting pekar uppåt och framåt sätts en boll i rullning.
Du skrev till mig när vi hade kontakt här innan att så här, det här blir första och sista gången du pratar om det här. Varför tänker du så?
Det här har gjort så mycket... Hela den här historien har lett till så mycket skada för mig. Jag har mått dåligt. Jag vill att mitt liv ska handla om andra saker än det här.
Flera år senare kommer han gripas av polis och pressas i förhör. Misstänkt som delaktig i ett av Sveriges största svindlerier genom tiderna. Det är en upplevelse som påverkat honom djupt. Han vill ändå berätta, på ett villkor, att vi byter ut hans röst och namn. Så det har vi gjort. Platsen är ett telemarketingbolag i centrala Stockholm. Det är här Niklas Karlsson jobbar som coach under 2011. Han utbildar säljarna några dagar i månaden. Försöker få dem att slappna av och låta naturliga när de ringer upp kunderna. Och så en dag händer det som drar in Niklas i den här historien.
Vi får en ny chef som då är Emil Amir Ingmansson.
Emil Amir Ingmansson. Han är 34 år och ser ut som en typisk, om en ganska ung, företagsledare i fin kostym och dyra skor.
Uppklädd liksom på ett sätt som människor gör på Strandvägen. Och jag minns fortfarande den här dagen. En eftermiddag, efter ett pass så kallar han in mig till sitt kontor och snackar lite.
Niklas har inte träffat Ingmansson tidigare, vet ingenting om honom. Men Ingmansson däremot har haft koll på Niklas och tycker att han är skicklig och driven.
Sen säger han så här: skulle inte du vilja ha ett eget kontor? Ett eget säljkontor? Och det tycker jag är enormt smickrande såklart när man är i den åldern 27-28 år. Enormt smickrande att någon säger så. Antingen kan du starta helt eget så backar vi dig och stoppar in pengar i bolaget, eller så kan du få vara chef och få lön och så. Hur vill du göra? Och jag hade läst 1,5 år på programmet och jag kände att det skulle vara skönt med ett uppehåll och tjäna lite pengar. Och vilken fin möjlighet att någon vill lägga in pengar och sådär. Så jag tar studieuppehåll och säger till honom att, men jag kan tänka mig att starta eget, men jag har inga pengar.
De gör en deal. Ingmansson ska stå för hela startkapitalet. Niklas behöver inte riskera någonting. Han ska bara göra det han är bra på. Coacha och sälja grön el.
Och jag kände, shit vad nice. Att kunna jobba med en produkt som jag kan stå bakom. Och göra en bra sak. För mig var det viktigt att det var etiskt, att det var en bra produkt. Det kändes bra.
Niklas drar igång företagsbygget. Han kommer på ett passande namn. Något som signalerar hög ambitionsnivå. Astartes.
Det betyder stjärnor på latin.
Så till det praktiska.
Jag kollade på lokaler och vilka möbler jag vill ha, du vet. Jag hittade en lokal i centrala Uppsala. Och när jag tänker tillbaka på det så inser jag att det var asdyrt att ha lokaler i centrala Uppsala. Men man startar ju inte där. Man startar ju i en källare. Man börjar inte med den flotta våningen.
Emil reagerar inte på valet av kontor liksom?
Nej. Så jag skriver alla kontrakten och anställer folk. Så jag har allting klart till start våren sommaren 2012.
Kanske är det för att Niklas är så dedikerad uppgiften att han blundat för saker längs vägen där och då. Som det omotiverat dyra kontoret till exempel. Och så var det något han hade hört om Ingmansson. Någonting om bananer.
Jag vet att jag träffade en före detta kollega till mig. Och han... Jag skulle skriva på något papper under hösten, så jag träffade honom. Och vi sågs utanför Emils kontor. Och vi hejade och pratade lite, och jag frågade hur hans familj mådde och så. Och så tittade han på mig. Och så säger han, vad han än säger där inne, förutsätt att det är en lögn. Jag bara, va? Jo, men förutsätt att han ljuger, för det gör han oavbrutet. Och han liksom... Han skulle kasta dig under en buss för en påse bananer.
Men när han sa det, frågar du inte så här, vad fan menar du?
Då hade jag redan skrivit på papper. Och jag ville inte höra mer av vad han hade att säga. Sen tror jag att vår konversation blev naturligt avbruten. Jag har inte reflekterat så mycket om just det där, men man blir ju lite biased, liksom. Alltså om du typ har gift dig med någon och du hör något, typ, lita inte på honom. Och bara, va, nej. Man har kommittat och hörseln blir liksom selektiv.
Niklas vet det förstås inte där och då. Men en tidig morgon, några år senare, kommer han väckas av att civilklädda poliser kliver in i hans sovrum. Nyvaken och naken ska han försöka ta in vad som händer. Han är misstänkt i en ekobrottshärva av enorma proportioner. 1 miljard kronor har gått upp i rök. Pengar som tillhör svenska pensionssparare. Åklagaren kommer i sin slutplädering säga: aldrig förr har så få stulit så mycket från så många på så kort tid. Och huvudmännen kommer dömas till långa fängelsestraff.
Falcon Funds-härvan är den första stora pensionsskandalen. Lite grann första gången som svenska myndigheter tvingades sätta ner foten och säga så här kan vi inte ha det i vårt pensionssystem.
TV4-journalisten Jens B. Nordström har skrivit boken Det stora pensionsrånet, miljardsvinden i Falcon Funds.
I princip så snodde man ju folks pensionspengar. Och premiepensionen, det är ju en av de stora dolda förmögenheter i Sverige. De flesta svenskarna tänker ju inte på att varje månad så går en liten del av vår lön in på ett premiepensionskonto. Och vi har i snitt 173 000 kronor som ligger där som gemene man aldrig tänker på och inte är medveten om att han har. Och de här pengarna roffade ju Falcon Funds åt sig.
Mycket tyder på att det är Emil Amir Ingmansson som är hjärnan bakom svindeln. Mannen som trodde på Niklas och ville hjälpa honom att starta ett eget säljkontor. Vem är han? Den smartaste människan jag träffat, enligt någon. En medelmåtta och outsider som inte platsade i de fina rummen, menar en annan.
Emil Amir Ingmansson, hur skulle du beskriva honom?
Som en charmig skojare som inte är rädd för att svindla sin egen mormor om man kan tjäna en hacka på det.
Emil Amir Ingmansson föds 1977 och växer upp i Vasastan i centrala Stockholm. Tillsammans med mamman och en yngre bror.
Han har separerade föräldrar, en skolgång som verkar ändå liksom ganska stabil.
I grundskolan tillhör han de populära pojkarna. Han går sedan samhällsprogrammet på Bromma gymnasium och efter studenten gör han lumpen som fjälljägare i Arvidsjaur. Ingmansson verkar först vilja satsa på en militärkarriär och påbörjar en officersutbildning men hoppar av efter några månader.
Och då startar han ju massa budfirmer i Stockholm.
Det har blivit början av 00-talet och Ingmansson transporterar blod och organ mellan olika sjukhus. Ibland under utryckning med blinkande blåljus. Han gymmar mycket, deffar och äter tonfisk. Men hans karriär som företagare går inte särskilt bra.
Han är måttligt framgångsrik. Han gör konkurs gång på gång. Och det slutar med en personlig konkurs och fängelsestraff.
2008, när Ingmansson är 30 år gammal, har han knappt 300 kronor på banken. Och skulder på nästan 250 000. Samma år döms han i Stockholms tingsrätt till 2 månaders fängelse. Bland annat för bokföringsbrott i budfirman. Han ansöker om att få avtjäna straffet med fotboja i hemmet. Vilket beviljas av kriminalvården.
När han sen kommer ut från det här så verkar det som att han är fylld av revanschlusta. Och då ger han sig in i det svenska pensionssystemet och börjar liksom titta på hur kan vi tjäna pengar här.
Stanna kvar så fortsätter vi berätta om Falcon Funds-härvan alldeles strax.
För första gången så får vi själva bestämma hur en del av pensionspengarna ska placeras.
Vid millennieskiftet sjösätts ett nytt pensionssystem i Sverige. ATP-pensionen som infördes under 1960-talet var inte anpassat till den ökade medellivslängden och till det faktum att den ekonomiska tillväxten saktade ner. Det fanns risk för att pengarna i pensionsfonderna skulle ta slut.
Ja, det har väl knappast undgått någon att ett pensionsval ska göras.
En del av det nya systemet är premiepensionen.
Det här är ett viktigt val för det kan handla om en tredjedel av den totala pensionen.
Alla arbetande svenskar ska nu själva placera en liten del av sin lön i fonder. Sett till hela befolkningen är det många miljarder som ska ut på finansmarknaden.
4,4 miljoner svenskar ska placera sådär 56 miljarder i 450 eller 460 fonder.
För fondbolag och banker finns pengar att hämta i form av den förvaltningsavgift som pensionsspararna får betala för sina placeringar. Och runt år 2000 låter det ofta så här under reklamavbrotten i TV.
Nu är det pensionsval. Låt inte slumpen välja åt dig.
Ditt val behöver bara ta... Jag tror att när man startade upp premiepensionssystemet vid år 2000, då ville man få in väldigt många privata fondbolag.
Rasmus Bjelkesson är fondhandelschef på Pensionsmyndigheten. Han kommer få en central roll när de börjar nysta i härvan kring Falcon Funds.
Du, jag såg här, du har en pärm med dig som du bar med dig här nu. Vad står det på den där pärmen?
Ja, Falcon Optimus har lite samlade dokument åt sin, den utredning som vi har bedrivit åt sin, till de bolagen.
Den här berättelsen, den här gigantiska svinden, är från början ett hoptrasslat nystan av bolag och händelser som sker under ungefär 7 års tid. Flera myndigheter har under tidens gång varit involverade i försöken att reda ut trasslet. Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten och så Pensionsmyndigheten, där alltså Rasmus Bjelkesson varit djupt involverad.
Vad tänker du liksom när du ser den här pärmen?
Det är väldigt mycket jobb vissa delar, en del frustration och en del spännande arbetsuppgifter. Och sen så kanske också någon känsla av att man till sist har lyckats utföra någonting som blev bra i slutändan.
Rasmus Bjelkesson kommer förvandlas från alldaglig tjänsteman till något av en detektiv under den här berättelsens gång. Men innan vi kommer dit behövs en bakgrund. Allt tar sin början år 2000 med det nya pensionssystemet. För då öppnas ett fondtorg hos Pensionsmyndigheten. Det fylls snabbt på med fonder som vill förvalta pensionsspararnas miljarder.
Fondmarknaden i Sverige var ganska ung och den var ganska seriös också från början med att det var banker som hade sina fonder och en del privata aktörer som var mer nischade och hade sina specialiteter och gjorde sitt bästa för att ge en god avkastning.
Tanken är att pensionsspararna själva ska sätta sig in vad de olika fonderna innebär i form av risk och avkastning. Men det är inte enkelt, för fonderna blir hela tiden fler och fler. Som mest nästan 900 stycken.
Efter ett tag så kom också mer oseriösa aktörer in.
Med den stora mängden fonder uppstår en helt ny marknad. Bolag startas, vars affärsidé är att ringa upp privatpersoner och sälja pensionsrådgivning. Av typen, välj den här fonden, den är bäst för dig.
Och det var mer eller mindre bra för spararna. De hade ju kunnat välja samma fonder själva helt gratis. Istället så kanske de betalade 1 000 kronor om året till någon som valde den här ganska vanliga fonden till dem.
Det är just i den här rådgivningsbranschen som vår huvudperson Emil Amir Ingmansson ska ge sig in i. 2010 har ett par år gått sedan han gick i personlig konkurs och dömdes för bokföringsbrott. Vid den här tiden driver han flera olika telemarketingbolag. Ett av dem heter Ringia och väcker uppmärksamhet på grund av företagets försäljningsmetoder.
Så ska det handla om SVTs stora säljgranskning där telefonoperatörer fått främst äldre personer till att teckna dyra abonnemang som företagare.
Jag vet inte om vi har fler klagomål än någon annan teleoperatör i Sverige.
SVT har intervjuat ett antal äldre människor som menar att de blivit pressade till att köpa dyra företagsabonnemang trots att de inte varit aktiva företagare. När SVTs reporter ringer upp Emil Amir Ingmansson leder det till en smått absurd diskussion.
Klagomålen handlar om att folk har blivit pådyvlade företagsabonnemang när de är äldre personer som inte är företagare i någon annan bemärkelse än att de råkar äga lite skog.
Du menar alltså att skogsägare i Sverige ska inte få telefonabonnemang?
Jag menar att äldre personer kanske inte ska pådyvlas företagsabonnemang bara för att de råkar vara skogsägare.
Så du menar att vi skulle sälja telefonabonnemang på folk bara för att de är skogsägare?
Ringia går senare i konkurs och då sitter, av allt att döma, en så kallad målvakt i
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Styrelsen.
En målvakt innebär att det är någon annan som tar skulden för det du har gjort i form av ekonomisk brottslighet i ett företag.
Vi hör ekonomijournalisten Jens B. Nordström, författare till boken Det stora pensionsrånet, miljardsvinden i Falcon Funds.
Ett företag styrs utav styrelsen. Där är det ett personligt ansvar att styrelsen ska riskera straff om de inte ser till att bolaget sköts korrekt. För att komma runt det då så kan man då sätta en person där som är kanske en person med missbruksproblem, psykiska problem, inte ovanligt med både och. Och så säger man till att du ska göra så här och skriva på de här papperna och du kommer formellt att sitta i den styrelsen. Och så sticker man åt dem kanske en liten slant eller någonting annat för att de ska vara nöjda.
Målvakterna är de som får ta smällen, kanske bli dömda för till exempel bokföringsbrott. De har ofta en livssituation som gör att de möjligtvis har större problem att tänka på. Målvakter är något som kommer återkomma i flera bolag som Ingmansson involverar sig i.
Han ser till att hålla sina egna händer rena. Det är liksom när bolagen går i konkurs, för det gör de också även i framtiden, då är Emil Amir Ingmansson långt borta och i styrelsen sitter personer som pekas ut som målvakter.
Under 2011 driver Ingmansson rådgivningsbolaget Moderna Pensionsvalet. Likt Ringia är det ett företag som får kritik. Hos konsumentombudsmannen finns över 100 anmälningar från personer som menar att de bara tackat ja till information, men ändå fått fakturor på dyra avtal hemskickade. Men Ingmansson verkar ha större ambitioner än att bara tjäna pengar på telefonförsäljning.
Emil Amir Ingmansson gör ju precis som många andra pensionsskojarna att det är mycket, mycket mer lukrativt om jag kan äga hela kedjan. Dels har callcentret som säljer på folk pensionslösningen, men även äga fondbolaget som då erbjuder den här pensionslösningen. Då har jag liksom pengarna från start till mål och kan göra vad jag vill med det här.
2011 hittar Ingmansson ett fondbolag som sett sina bästa dagar. Det heter Traction Fonder och ägarna har bestämt sig för att lägga ner. Nu ser Ingmansson en möjlighet att köpa bolaget. Men det finns ett hinder. Innan han kan ta över fondbolaget måste han klara Finansinspektionens kontroll. Det är något som blir svårt med tanke på de konkursdrabbade bolagen och målvakterna han lämnat efter sig.
Finansinspektionen ska ju ge tillstånd till bolag som bedriver värdepappershandel, och han inser ju själv att mitt namn är för befläckat. Finansinspektionen kommer att slå bakut om jag kommer och försöker köpa ett pensionsbolag av något slag. Så då måste vi ha en målvakt här, eller någon frontfigur. Han försöker först med sin bror, men han har använt ett par gånger för mycket också, så där blir det nej. Och så sen så hittar han då Mark Bishop.
Soliga Kalifornien. Här föds Mark Bishop 1956. Han kommer få en nyckelroll i härvan kring Falcon Funds. Som 22-åring tar han ekonomiexamen på UCLA, och några år senare kliver han in genom dörrarna på en mytomspunnen plats. Investmentbanken Drexel Burnham Lambert.
Och det här är en av de hetaste platserna att jobba på i USA under 80-talet.
Greed is right. Greed works.
Drexel Burnham Lambert och den kultur som råder där har inspirerat till Hollywood-klassiken Wall Street, där Michael Douglas spelar Gordon Gekko, en samvetslös finansman som hyllar girigheten.
Point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good.
Investmentbanken Drexel Burnham Lambert är känd för sin omfattande handel med ett särskilt sorts värdepapper, skräpobligationer. Det är något som andra banker inte velat ta i. De anses för riskabla. Men på Drexel finns stjärnsäljaren Michael Milken.
Och Michael Milken säger liksom att det här kan vi använda. Om man utfärdar sina skräpobligationer så att man värderar upp dem, så kan man använda det för att finansiera uppköp och massa andra spännande saker. Och det här leder till att hans kontor i Beverly Hills, där blir det enorma penningströmmar igenom.
Michael Milken och banken Drexel blir symboler för The Decade of Greed. Ett amerikanskt 80-tal som åtminstone för en del präglas av snabba pengar och vitlyftigt leverne. Det är i den här miljön som den då knappt 30 år gamla Mark Bishop gör sina första år som finansman.
Det är en sån här alfahanneplats utav rang, där man bland annat anordnar ett stort evenemang som kallas för Predators Ball, ungefär rovdjurens bal, där man bjuder in alla investerarna. Och sen så finns det prostituerade, det talas om kokain på rummet, det är liksom jättefest. Och så liksom samtidigt så gör man upp de här affärerna kring de här skräpobligationerna. Så det är den här världen som Mark Bishop lite grann får sin utbildning. Sen slutar ju allting i en jättekrasch. Michael Milken arresteras av polisen, döms till fängelsestraff. Drexel Burnham Lambert går under och Mark Bishop går vidare till nya äventyr på annat håll. Men den här liksom bakgrunden på det här Beverly Hills-kontoret tror jag är ganska formativ för honom.
Mark Bishop fortsätter sin karriär på olika låneföretag i USA innan han dyker upp i Sverige efter att ha träffat en svensk kvinna. Vid den här tiden, 2009, hotas Saab av konkurs. Och amerikanen ger sig nu in i en företagsgrupp som vill köpa biltillverkaren.
Och där gjorde han ju sig omöjlig genom att han kom ihop sig med de övriga ägarna när han då försökte sälja sina andelar i de bolagen som skulle ta över Saab Automobil till organiserad brottslighet i Östeuropa mer eller mindre. Och det ledde till ett ramaskri, och den svenska regeringen sa ju ganska tydligt då att ska ni få köpa Saab Automobil, då ska Mark Bishop vara ute ur det här bolaget, ni måste köpa ut honom. Och det tvingades det här konsortiet göra. Sen lyckas man ändå inte få ihop den här Saab-automobilaffären, så Koenigsegg-konsortiet försvann och Saab gick i putten på annat håll. Men det här är ju liksom första gången som Mark Bishop dyker upp på svensk radar lite grann då.
Trots att Mark Bishop är involverad i en så uppmärksammad affär, köpet av en svensk industriklenod, lyckas inga journalister få en intervju med honom. Han verkar sky offentligheten, och Dagens Industri ger den hemlighetsfulla amerikanen ett smeknamn: Saab-spöket. I slutet av 2011 korsas Mark Bishops och Emil Amir Ingmansons vägar för första gången. De är båda fåordiga i polisförhör om hur de träffas, men klart är att de börjar prata affärer. Mark Bishop säger att han vill tillbringa mer tid i Sverige, och Emil berättar om fondbolaget som är till salu, det som Ingmansson själv genom sin bror försökt köpa. Mark Bishop tänder på idén, och i juni 2012 får han klartecken från Finansinspektionen.
Då har ju Emil Amir Ingmansson sett till att nu har jag hela den här kedjan på plats jag behöver. Jag har ett säljbolag som kan pumpa in nya pensionssparare och nya pensionspengar i det här bolaget. Och jag har också kontroll över fondbolaget. Och nu gäller det att liksom börja dyrka upp den här skattkistan och få ut pengarna därifrån.
Mark Bishop och Emil Amir Ingmansson har i och med köpet av fondbolaget lagt grunden för en historisk ekobrottshärva. De kommer bli rika på kuppen, köpa lyxiga fastigheter, klockor och bilar. Men det ligger ännu ett par år fram i tiden.
Jag inser snabbt att det här kommer gå asdåligt.
Niklas Karlsson försöker axla rollen som företagsledare. Det är 2012 och han har ett flott kontor i centrala Uppsala. Ett tiotal telefonförsäljare och en produkt, miljövänlig el. Men
siffrorna, vad vi drar in, de få avtalen vi drar in, täcker liksom hyran av kaffemaskinen och kopiatorhyran.
Han kommer inte styra upp det här, känner han, och hör av sig till Ingmansson som skjuter till pengar till de löpande utgifterna. Bolaget håller sig över vattenytan ett tag till, men för Niklas har allting förvandlats till en klump av oro och ångest.
Jag börjar sova dåligt och må ganska dåligt, för jag känner att det är ett jävla commitment det här. Det är människor som litar på mig och för deras försörjning och litar på att de ska få pengar varje månad och ha en framtid och så.
Från sin mentor, den tidigare peppande Emil Amir Ingmansson, får han inget gehör. Inte heller Emils affärskollega, som är Niklas andra chef, verkar bry sig.
Tonen börjar ändras. De är inte lika trevliga mot mig längre, och om jag får något svar så är det kortfattade svar. Och det går mot höst och jag pratar med vår revisionsbyrå och då säger hon att du behöver göra en kontrollbalansräkning. Jo, men det måste man göra om man har ett aktiebolag och siffrorna inte går ihop. Och sen har man 6 månader på sig att rätta upp skeppet. Och går det inte ihop behöver man sätta bolaget i konkurs. Det är man skyldig att göra. Och om man inte gör det så kan styrelsen själv bli ansvarig för bolagets skulder. Så jag berättar det för Emil och han säger att det behöver du inte göra. Då inser jag att shit, de skiter i mig. De försöker lura ut mig på tunn is här.
Niklas vill varken bli skuldsatt eller dömas för bokföringsbrott. Så han fattar ett beslut och ringer till Ingmansson.
Och sa, jag vill inte vara med längre, ha ägandeskap över det här bolaget. Jag vill inte sitta i styrelsen, annars kommer jag sätta det i konkurs.
Ingmansson protesterar inte. Han köper Niklas aktier för den symboliska summan av 1 krona. Och en tyngd lyfts från Niklas axlar.
Och jag minns att det kändes jättebra.
Han behöver inte längre vara vd för ett olönsamt företag. Istället blir han anställd som platschef. Han låser upp kontoret på morgnarna, ser till att säljarna har kaffe och coachar. Och nu kommer Emil Amir Ingmansson med nya direktiv. Bolaget ska inte längre sälja grön el till företag. Nu är det premiepensionsrådgivning till privatpersoner som gäller.
Och det gick ju bättre och det ökade människors självförtroende, så det var ganska roligt att jobba där under vintern 12-13. För då hade jag också bestämt mig för att gå tillbaka till universitetet. Jag sa det till Emil och då kände jag, okej, jag klarade mig. Jag klarade mig utan några fadäser, utan att det fullkomligt sket sig. Den tanken faller ju i märkligt skimmer nu så här efteråt.
På Hammarby kaj nummer 16, med utsikt över Hammarbyhamnen och Södermalm i Stockholm, ligger Strategiplacering. Det är ett annat bolag som kontrolleras av Emil Amir Ingmansson. Och Strategiplacering kommer snart hamna i centrum för en skandal. På ytan är det ett vanligt telemarketingföretag som säljer pensionsrådgivning. Långsiktiga och ansvarsfulla investeringar är Strategiplacerings tagline. Arbetsstyrkan består till största del av unga människor, runt 20 år, iförda headset.
Hallå?
Hej.
Ja, hej på Håkan. Mitt namn är Per och jag ringer från Strategiplacering. Hejsan.
Hej.
Hej. Håkan, jag ska fatta mig kort. Vi ringer så att...
Till hjälp har säljarna ett manus som ska få privatpersoner att placera sin premiepension i den fond de marknadsför, Optimus High Yield, och som förvaltas av det fondbolag som Mark Bishop köpt efter inrådan av Emil Amir Ingmansson. Ingmansson själv glider till kontoret i en Maserati, enligt en av de anställda.
när jag intervjuade ett par av de här personerna som sitter där så säger jag att det var en jättetrevlig arbetsplats. När Emil Amir Ingmansson var på kontoret då kände man sig sedd, han liksom lyfte stämningen. Var det någon som fyllde år så uppmärksammade man det. Och alla beskriver som att supertrevlig arbetsplats, jättekul.
Medan telefonförsäljarna jobbar med att dra in sparare och deras premiepensionspengar i Optimus fonder sker det märkligheter i kulisserna. VD:n för fondbolaget, en drygt 50-årig finansman, köper med jämna mellanrum in MBS-er, Mortgage-backed securities. Det är bolån som klumpas ihop och sen säljs på finansmarknaden. Ett riskfyllt värdepapper som spelade en avgörande roll i finanskrisen 2008.
I princip så är det ju ett korgar utav bolån du köper in där man har liksom lagt flera stycken bolån i ett värdepapper och så ska det här betala en ränta varje år och så värderas det på ett visst sätt. Tanken var ju då att om vi liksom bara strukturerar de här MBS:erna på ett klokt sätt då blir de väldigt stabila, att man kan ha en del dåliga bolån i det här och så kommer alla de goda bolånen att liksom kompensera för det så det här blir en väldigt stabil finansiell produkt. Verkligheten visade sig vara tvärt emot. De här dåliga bolånen som låg i de här korgarna infekterade ju hela bolånekorgen och gjorde dem svåra att värdera, ingen ville röra vid dem och så fick vi en finanskris på halsen. Men Mark Bishop har varit involverad i bolag som har handlat med den här sortens instrument väldigt länge.
I polisens utredning går det att se hur ett av Mark Bishops amerikanska bolag köper in en MBS ett visst datum för att sen, bara några dagar senare, sälja den vidare till Optimus fonder. Men då med en oförklarlig prisökning på flera hundratusen dollar. Som att sälja en skruttig Volkswagen till priset av en Porsche, som någon uttryckte det.
Och det här är ju inte sofistikerat på något som helst vis. Liksom. Man köper ju in skräp och sen så låter man pensionsbetalarna betala dyrt för det och så tar man mellanskillnaden själv.
Det finns en person som borde satt stopp för det här redan från början. Det är Optimus Fonders vd. Mannen som är i 50-årsåldern har en lång bakgrund inom finansbranschen och har inte tidigare dömts för ekonomisk brottslighet. Ändå är det han som köper in de överprissatta värdepapperna till fonden.
Uppenbarligen så faller ju han till föga här och får ju också då, visade sig sen, pengar för att titta åt sidan. Han får ju ett konsultarvode som det kallas, men det är ju egentligen en regelrätt muta.
Mutan han fått av Emil Amir Ingmansson och Mark Bishop är på runt 5 miljoner kronor, ska Svea hovrätt senare slå fast.
Stena, det är
ja, hej. Jag ringer från strategiplacering.
Ja.
Det låter bekant, va? Det är orange kuvertet.
Ja.
Medan bedrägerierna pågår i skuggorna på fondbolaget Optimus jobbar telefonförsäljarna på strategiplacering för högvarv med att få in fler sparare och mer pengar till Optimus. Men det är inte snabbt nog. För Bishop och Ingmansson har stött på ett problem. Enligt regelverket får inte mer än 10% av en pensionsfonds innehav innehålla onoterade värdepapper. Och MBS-erna är just ett sånt. För att kunna fortsätta måste de få in fler sparare och mer pengar.
Och det finns ett bolag i Göteborg som heter Positiv Pension som har ett antal fonder. Och då säger man, ja, men kanske vi kan köpa den här sparargruppen som de har.
Positiv Pension är ett bolag som drivs av 4 göteborgskillar. Precis som Ingmansons strategiplacering har de telefonförsäljare som ringer upp privatpersoner för att sälja in pensionsfonder. På nätet finns flera trådar med klagomål. Ett skitföretag som ringer i tid och otid, lyder en av kommentarerna.
Positiv Pension hade vi oerhört mycket klagomål på och jag blev själv uppringd av flera gånger där de på extremt oseriösa grunder försökte få en att byta fonder och gå med i deras tjänst.
Att sälja in pensionsfonder till Pensionsmyndighetens fondhandelschef Rasmus Bjelkesson är onekligen en tuff utmaning för en oerfaren säljare i 20-årsåldern. Och när han får samtal från Positiv Pension säger de att den statliga AP7-fonden, den som alla som inte gör ett aktivt val automatiskt hamnar i, ska läggas ner.
Och det enda sättet att rädda min pension, premiepension, var att flytta den. Flytta mitt sparande. Så vilket ju de då kunde hjälpa mig med nu snabbt och enkelt.
Vad sa du då?
Jag lyssnade nog en bra stund och sen så berättade jag att jag jobbade på Pensionsmyndigheten och då klickade luren och de la på. Så att det var rena påhitt från de här säljarna. Allt för att få in så många kunder som möjligt.
AP7-fonden skulle inte alls läggas ner. Det var bara en taktik för att få in kunder. Och Positiv Pension har runt 30 000 kunder i sitt register. De driver inget eget fondbolag utan tjänar pengar på avtalen med kunderna och på att de får betalt för varje ny pensionssparare de drar in till det fondbolag de har avtal med, insiderfonder. Men i juli 2013 händer något med insiderfonder.
Ja, sommaren 2013 då, så ser vi helt plötsligt att det kommer massiva säljflöden från insidersfond till en fond som heter Optimus High Yield.
Fondhandelschefen Rasmus Bjelkesson och hans kollegor tittar på siffrorna som rullar på dataskärmarna.
Det handlar om nästan 19 000 personer som flyttas under ganska kort tid och över 2 miljarder kronor.
Mitt i sommaren ser det plötsligt ut som att tusentals sparare bestämt sig för att överge insiderfonder för Ingemanssons och Bishops fondbolag Optimus.
Vi förstår ju ganska snabbt att det här är ju inte sparare som har vaknat upp från sin semester och börjat göra samtida val, utan att det här är någon som har en lista med personnummer och PIN-koder och flyttar sparare.
Nästa avsnitt.
Det var ju här det blev moraliskt ganska tvivelaktigt för min del.
Du, det är en artikel i tidningen om att det skett en fondflytt från ert IP-nummer i Uppsala.
Ekobrottsmyndigheten utreder just nu en polisanmälan riktad mot pensionsrådgivarens strategiplacering.
Alla säkerhetsnät kopplas bort.
De bara levde lyxliv, tack vare jag.
Du har hört Uppgång och fall om miljardblåsningen i Falcon Funds. Jag heter Arvid Hallberg. Producent David Mer. I redaktionen Joel Silberstein Hunt, Love Lysarides, Josefin Patzauer och Blenda Zetter-Valklingert. Niklas röst lästes in av Alexander Ohakas. Vignetten är skapad av Anne Skog Obell och ljudmixen gjordes av Gustav Sondén.
Samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!